kör vi igång. Välkomna till ett nytt avsnitt av Source. Denna gång från Patrik Ragans bil. Berätta.
Ja, tanken var ju att en annan podd skulle komma ut som faktiskt är fullt inspelad och väldigt bra skulle jag säga, som vi kom upp i nästan 45-50 minuter som vi spelade in igår kväll med King Rune Thomsen. Men Alex, någonting hände så att den podden inte kom ut.
Det var mitt ljud som strula, min mic som strula, så att jag skriker i 40 minuter och jag kan inte få ner den volymen. Eller kan jag, men då hörs inte ni något. Så att vi skrotar den helt enkelt, så får vi summera dagen i Båstad med Rune, med King Rune istället.
Ja, vi får nästan ta och göra det, men det är lite synd för Rune hade mycket bra inspel på både damveckan och herrveckan, och vi lyckades faktiskt hålla oss till engelskan hela avsnittet, Alex.
Exakt, och jag tror att det lät bättre den här gången än när vi spelade in med Rune innan Wimbledon, för att vi hade varit ett par dagar i London, hade gjort våran engelska lite bättre så att säga.
Ja, verkligen. Vi har ju övat och intervjuat så gott det går från Wimbledon. Bland annat med ett brittiskt fan som verkligen snackade bred brittisk engelska, som man fick hänga med rejält i svängarna där.
Jag kan nästan gå in på Henry Searles top fan till att börja med här. Henry Searle, som alltså är klar för final i Wimbledons juniortävling. Vi träffade han inför hans första match i tävlingen. Han skulle möta första sidade. Och då sa det här fanet, random fanet, sa att tip of the day, Henry Searle kommer vinna imorgon. Och nu har han gått hela vägen till en final. Det är otroligt.
Ja, det är helt fantastiskt. En kille som inte varken jag eller du, Alex, kände till så mycket om innan vi träffade den här killen. Men sen har vi haft span på Henry Searle och kikade in hans match i första omgången och så. Det var ju sånt drag på första omgången i en juniormatch i Wimbledon som man inte ens ser på en final här i Stockholm eller Båstad på våra inhemska tävlingar. Det var otroligt fint hemmastöd han fick.
Ja, verkligen, verkligen. Du, jag tycker att vi ska dra fram två korta Wimbledon-anekdoter innan vi går in på dels Båstad damvecka, summera den, men också prata inför kvalet här som vi är på väg till nu, och huvudtävlingen i ATP. Men vi kan väl börja med när du, man kan säga att du fintade Wimbledon pressmediareceptionen upp på läktaren när du körde, ja, du körde lite andra namn på Rublev och Bublik.
Ja, det är alltid roligt att förvirra lite grann, men för att få tillgång till centerkorten och bana 1 i Wimbledon så behöver man ett litet speciellt armband, så att det inte blir att alla med pressakkreditering hamnar där, utan det finns ett visst begränsat antal platser, och då får man gå till en reception och fråga efter ett godkännande. Då sa vi, ja men då frågade de vilken match vill ni se på. Ja, men då svarade vi då, ja men vi vill se Bublev mot Rublik. Då såg man att han vart lite tänkande och svarade, jag bara ger det matchen centerkort, Bublev against Rublik. Och då svarade han något, han började tänka, heter de inte Bublev och Rublik? No, I mean Rublev och Bublik, no. Och så han förvirrade ju till det helt också, så han till slut trodde att de heter Bublev och Rublik.
Nej, det var mycket roligt. Det var mycket roligt, och var många som garvade där inne.
Ja, verkligen. Det är kul att skoja lite med britterna. De är vana vid att allting är väldigt by the book och sådär. Så det, man får svänga runt lite där. Det är kul.
Ja, och sen en till liten anekdot. När vi är på väg hem då från, vi ska gå till Wimbledon Station som är typ 20 minuter från anläggningen. Där ska vi då ta tåget till Gatwick och flyget hem då. Men typ, ja, vad kan det vara, 2-3 minuter innan vi är framme i Wimbledon Station, så dyker då en tennisspelare upp. Hon ska väl hem in i sitt radhus där, in i sitt Airbnb. Jag kollar på henne, du kollar på henne. Vi känner inte igen henne först tills då 5 minuter efter. Då kommer vi på att fan, det är ju Magdalinette från Polen, och du är polsk.
Ja, och vi har ju, jag menar, hon gick till semifinal i Australian Open, så man har ju sett henne mycket för ett halvår sedan, inte så mycket sedan dess. Och så fort vi såg att den här Wimbledon-bilen släppte av henne och hennes coach, de tog ut sin smutstvättpåse från bagaget och den var genomskinlig, så man såg att det var vita kläder med en, kolla alltid sponsorlogga så att man kanske kan härleda spelarna utifrån det, och det var Joma-kläder. Jag tänkte, vilka damspelare har Joma-kläder? Första jag tänkte, det var ju någon av alla de här 10 tjeckiskorna som är topp 40 i världen. Jag var ingen koll på vad alla de där heter, man nästan förvirrar ihop dem. Och så visade det sig, det var Alex som sa där bara någon liksom minut efter att vi hade lämnat dem, att fan, var inte det där Magdalinette? Och då var det så här, tänkte jag också, jag bara, jo fan, det var ju Magdalinette där. Hon spelar ju Joma, hon ser ut så där. Alex googlade, du tog fram bild och vi bara, fan, vi hade ju kunnat fått ett hemma hos reportage hos Magdalinette och fråga om vi fick gå in i det där radhuset och besöka henne. Nej, det var roligt, men det där momentet har ju... Nej, jag har grämt mig så jävla mycket om det där efter det. För det hade varit riktigt coolt att göra en random intervju bara
mitt
sådär. Mitt på gatan, ja. Eller inne i Airbnb.
Och jag vet att vi i sådana där situationer så är du grym på att... värma upp dem lite, skärma dem lite. Och du kan väl dra din taktik här, vad du hade gjort då om du hade känt igen henne.
Ja, men jag hade nog kört någon form av mjukningsline på polska för att bara få in lite samhörighet. Sen hade jag kommenterat att till coachen att jag hörde honom i en annan podcast och tyckte han var väldigt bra. Och sen så hade jag frågat dem om vad sägs om en liten spontan intervju här, lättsamt. Och
en minut
jag får få dem att bara mjukas ner. Och jag tror att det hade varit svårt för dem att säga nej, för de såg avslappnade ut och var på väg hem. De var inte på väg någonstans. Kanske hade kunnat bli något faktiskt.
Ja, det där kommer vi grämma oss över i ett par år framöver i alla fall. Du, vi lämnar Wimbledon, det var ett par otroliga dagar. Vi kan väl gå in på damveckan i Båstad som jag har tittat mycket på hemifrån tvn. Jättefina produktioner där via Simor. Tycker det är jag tycker det var ruggigt bra produktioner alltså. Får se lite svensk damtennis hemma från tv-soffan. Det var ett par bra matcher alltså. Men jag kan fråga dig så här, vad ger du våra svenska tjejer för betyg här i WTA 125:an nu under veckan?
Ja, det är alltid svårt att ge ett betyg på alla tillsammans, men i och med att ingen gick till kvartsfinal så måste jag ge ett betyg som är egentligen underkänt skulle jag säga, därför att förväntningarna ligger nog högre än att man ska vara bara hela tiden nöjd och stoppa huvudet i sanden och tycka att saker och ting är bra, utan jag tror att tjejerna själva hade högre förväntningar på sig själva. Och visst, man kan alltid klaga på lottningar och lottningar såklart är en faktor man såklart kan skylla på också, men sett till totalen så skulle jag nog velat se en och annan seger extra från ett par av tjejerna i alla fall.
Ja, jag tror du tänker framförallt på lite Miriam kanske, tuff lottning där förvisso mot Emma Navarro, men kanske framförallt på Rebecca Peterson som nog ska gå långt och kanske till och med vinna såna här tävlingar.
Absolut, en tävling på hemmaplan, hon var fjärde sidad, startfältet var inte så jättebra, hon förlorade mot en tjej rankad 250 som inte haft ett superår, så att det är klart att Rebecca nog också hade hoppats på att gå längre och det är såklart, speciellt kan jag tycka när hon hade momentum, vann andra setet med 7-5, kanske hon inte ska klappa ihop så i tredje och förlora med 6-1. Jag vet inte om pressen är större på hemmaplan än vad det är i en annan tävling, men klart att Rebecca ska gå längre än till andra omgången i en 125a med tanke på hur bra hon spelade i till exempel Indian Wells tidigare i år, även om det såklart är ett helt annat underlag.
Ja, framförallt att man hoppas ju på att de här svenska hemmatävlingarna gör så att svenskarna höjer sig. Det har vi sett i 15K-tävlingar, 25K-tävlingar och Challengers när de fanns i Sverige idag. Så att jag kan hålla med om att ett underkänt betyg är korrekt.
För att jag tycker även att, jag menar, med Miriam Björklunds lottning där mot Emma Navarro. Det är tufft såklart möta första sidan, men även där kan man ju säga att Mimmi var ju egentligen den matchen som Emma Navarro hade som den svåraste matchen förutom finalen då. Det var just mot Mimmi, så där är det såklart tufft att få en första sida då. Och hade Miriam Björklund fått någon annan spelare där så kanske hon hade kunnat vunnit en match till, men vad jag förstår så var det lite förberedelser som varit lite störda av lite feber och sånt där. Men kan lyfta fram en tjej som Kajsa Rinaldo Persson också, som kanske är besviken för att hon inte ens fick spela på centerkort, vilket jag tycker är riktigt synd. Kajsa haft ett grymt år och hade varit värd att få visa hemmapublikens spel på centerkorten och framförallt vara med i tv-sändningarna. Jag hade velat se henne. Hon hade en bra lottning mot en tjej rankad 300 något. Förlorade tyvärr, och det är också en sån här synd. En möjlighet som Kajsa också såklart måste ta i en 125 på hemmaplan när man får en bra lottning att kunna vinna en sån match. Så det tror jag också hon hade förväntat sig, så det är lite synd.
Tror du hon själv känner att fan, jag borde ju fått spela på centerkorten?
Jag tror att hon är ödmjuk och kanske inte tänker så, fast man kanske själv skulle vilja att om nu jävlar lite... Det är klart hon ska känna att hon på hemmaplan ska spela på centerkorten. Hon har haft ett bra år och sådär. Men jag förstår att det är svårt att göra scheman och så ibland. Men med tanke på de få svenska spelarna vi har, så finns det ju faktiskt plats på centerkorten om man fördelar ut de här matcherna på måndag, tisdag. Speciellt som att två av mötena var rena svenskmöten. Så fyra av dem, det blir ju bara, vad blir det, två andra kvar. Så att Kajsa var den som inte fick spela på centerkorten, och det tycker jag är riktigt synd för henne faktiskt.
Ja, det var ju en mega skrällig tävling när Nelly Tarabba Wallberg som slår ut Kajsa Henneman i tre set. Tittar man på förutsättningarna och oddsmarknaden och allt vad det var, så var det verkligen en mega skräll. Det var nog inte många som tänkte att Nelly Tarabba Wallberg skulle besegra Kajsa Henneman.
Nej, verkligen. Kajsa Henneman, en rutinerad, såklart världsspelare. Rankad runt, vad är hon, topp 400, och Nelly som inte ens har en ranking, inte spelat mycket seniortennis alls, utan mest varit på juniortouren där hon inte ens är topp 100. Så att det är klart att det här är den största skrällen skulle jag säga i svensk damtennis på jag vet inte hur många år.
Väldigt länge. Och tyckte det var kul att se att Nelly, blott 16 år gammal, hon går liksom in och liksom, hon bara tar för sig där på centerkorten. Det är lätt hänt att när man är i den åldern att man kanske ursäktar sig lite och men inte tror på det fullt ut. Men Nelly visade från boll ett att det här är en match hon verkligen skulle vinna.
Ja, hade verkligen ingenting att förlora där. Och frågan är också, satte Kajsa någon extra press på sig själv som mötte en svensk junior som inte hade någonting att förlora, och Kajsa som själv är tillbaka från ett litet längre uppehåll? Men oavsett så ska hon ju inte förlora en sån här match heller såklart.
Nej, jag tror det kanske låg mycket prestige i det hela. Jag menar, Kajsa varit på GTG innan, Nelly är en GTG-spelare, det ligger väl också lite prestige i det kan jag tänka mig.
Absolut, det är klart att sådana faktorer spelar in, eller andra som vi kanske inte vet om, som gör att det blev en sån tight match som det blev för Kajsa här.
Ja, sen hade vi Lisa Saar som spelade mot damtorens Nick Kyrgios, Putintseva. Och där såg det ut som att Lisa Saar, hon fick en flygande start, gick fram till 2-0, Putintseva började kasta racket. Tänkte man att Lisa Saar har en ypperlig chans här att vinna. Förlorade trots allt i två raka. Men tycker att Saar gjorde en bra insats, helt klart.
Absolut, 6-3-6-4 är inga siffror att skämmas över mot en spelare som är topp 60 i världen i Putintseva med hennes rutin och så. Så att där kan man också säga att det var såklart en mycket tuff lottning. Och Lisa får ta med sig erfarenheten istället, och märks ju att hon har utvecklats åt rätt håll under senaste året som har varit också.
Ja, en riktig grinder, en riktig fighter Lisa Saar. Många, många bra poäng i den matchen. Sen hade vi Bella Bergqvist Larsson också som spelade under måndagen mot Polona Herzog, tror hon heter. Lite numret för stort där, Herzog. Men fin möjlighet för Bella som fick ett sent wildcard likt Nelly då in i tävlingen. Och det är kul att se våra yngre talanger spela i sina sammanhang.
Ja, ovärderlig erfarenhet såklart för dem att få kliva in här och känna mer, man får blodad tand för att träna mer för att återigen få möjligheten att spela på de stora arenorna. Så att för dem så gjorde det svaga startfältet och den låga kutten som blev att både Kajsa Henneman och Kajsa Rinaldo Persson kom in direkt i tävlingen gjorde ju att de kunde erbjudas wildcarden, och det är fantastiskt bra och helt rätt också av tävlingsledningen att ge de här tjejerna en möjlighet.
Du, på tal om tävlingsledningen, det var inget kval här. Man har kunnat se att andra 125K-tävlingar har haft kval. Då måste man ställa sig frågan, varför var det inte något kval i Båstad? Jag tänker att det hade varit en magisk grej för liksom svensk damtennis att men som det har varit tidigare under här veckan i Stockholm Open i Båstad, när kvallottningen var lite större, att man fick se massa svenskar under en två dagar, och det var verkligen ett magiskt sätt att få se svenskar göra upp om platser i huvudtävlingen. Varför tror du att man inte hade ett kval här?
Det är en bra fråga varför man väljer att skrota ett kval inför en sån här tävling, om det är vad det är för resurser man kanske inte riktigt har för att bedriva ett kval, eller om man, för mig så är det, jag har aldrig varit med om en annan tävling som skrotar ett kval. Och det som är kanske fördelen för sådana spelare som Bella och Nelly som kom in på ett wildcard i huvudtävling är väl att om det hade varit ett kval så hade det kunnat locka hit fler utländska spelare som hade kunnat tagit platser på svenskornas bekostnad. Så det som är ju att det blev bättre pengamässigt såklart att få spela huvudtävlingen direkt, men kvalet kanske hade varit mer rätt nivå för tjejerna att lira. Och jag vet inte, jag tycker att det svårt att veta riktigt varför de har valt att inte ha ett kval här. Vad var den egentliga anledningen? Det måste vi ta reda på.
Ja, för att vi vet inte det, ska vi säga.
Nej, vi spekulerar bara här i och med att det är en så ovanlig grej att göra, att skrota kvalet. Jag vet inte om man anser att det ändå inte kommer ge svensk tennis och svenska tjejer någonting av att ha ett kval. Ja, då kan jag tycka att då är det fine.
Tycker du det?
Jag tycker, med facit i hand som blev i den här tävlingen, så tycker jag ju att det var bra, för att kutten blev så låg med tanke på att fler utländska spelare kom inte hit för att chansa. Det är ju rätt, vad ska man säga, det är inte helt lätt att ta sig till Båstad. Det är inga flygplatser som är riktigt i närheten, i Köpenhamn och Malmö. Det gör att flera kanske tänker att det inte är värt att åka hit och chansa. Hade man haft ett kval, då hade ju fler utländska spelare kommit hit. Så jag vet inte, det är ett så här gränsfall mellan genidrag och fiasko, nästan.
Jag tror att inte vi är i tävlingsledningen kanske.
Ja, det är kanske lika bra. Men däremot så skulle man vilja veta vad den officiella anledningen är till att man inte har ett kval.
Kanske de drar fram exakt alla anledningar som du precis nämnde här.
Ja, vi får nästan ta och fråga Sofia Arvidsson om vi stöter på henne på Peppes här under de här dagarna i Båstad.
Dra fram kameran från bakfickan. Du, vi lämnar damerna kanske. Och så går vi över då på det som komma skall. Jag hoppas att det här avsnittet, ja, vi pungar ut den direkt då innan Carl Fribergs match som väl borde starta runt 12:30 tiden där.
Ja, för det är den vi är på väg till nu här på E4. Vi skyndar så gott vi går inom lagens gränser.
Och höll på att bli lite vattenplaning, ska vi rapportera om här.
Ja, men vi lyckades parera den vattenplaningen väldigt fint tycker jag, trots vi poddar samtidigt. Men Carl Friberg och Max Dahlin är ju såklart de vi ser fram emot mest här under söndagen. Men vi har några TP-gubbar till att bevaka, Alex.
Det har vi Viktor Durasovic som står still i min skalle när man möter här.
Jag, i och med att jag kör, så har jag faktiskt inte riktigt full koll heller.
Du har inte resultinan i handen.
Nej, inte jag heller. Men
han möter någon. Vi kan, det kommer säkert upp i skallen vem man möter. Nej. Men han är en TP-gubbe som lirar. Pavel Kotov är väl lite av en TP-gubbe. Dock så möter han ju en svensk, Max Dahlin.
Ja, jag vet inte hur mycket TP-gubban är. Har vi träffat honom någon gång? Men han är i alla fall första sidan i kvalet. Så det är klart en spelare som är precis utanför topp 100. Jag tror att den chansen som Max Dahlin har i den här matchen, det är att Pavel Kotov spelade en final i Braunschweig igår i en Challenger, förlorade mot Agamenone. Har en resa hit och ta sig hit inom 24 timmar från att senaste matchen är avslutad. Man kan hoppas att att resan gick frustrerande sämre än vad han hade trott, så att Max har någon chans. Men det är väl det som skulle vara möjligheten, att ens kunna rucka lite grann på Kotov.
Ja, André Vavasori, där har vi i alla fall en
riktig
TP-gubbe.
Precis, han är ju en av de här TP-gubbarna som vi har ju faktiskt en hel del sådana, förutom han. Hüssler är ett annat exempel som faktiskt har gått väldigt bra efter att vi har fått en sittning med de här spelarna. Och Vavasori var en sån spelare som vi peppade rejält under Stockholm Open för att han hade ett offensivt spel och spelade roligt och var en sevärd gubbe. Och så visade det sig sen när vi pratade med honom att fan vilken trevlig snubbe det där var.
Verkligen. Dock så försvann ganska mycket av den intervjun på grund av dåligt ljud. Det är ett genomgående tema här. Avsnittet igår försvann med Rune och så då den intervjun med Vavasori. Dåligt ljud, det är... Vi får investera mer i tekniken kanske.
Ja, TP får hitta någon tekniksponsor alltså. Så att det inte är så att vi lägger ner massa jobb och sen kommer det inte ens ut. Vi som är gratis avlönade.
Det får bli så. Någon får skriva i DM. Carl Friberg mot Misolic, en spelare som han besegrade för några veckor sedan. Kanske hans bästa seger i karriären. Det bådar väl gott inför dagens match att han möter en så pass duktig spelare, men som han också har slagit då tidigare, Carl Friberg.
Ja, jag tror att det där ligger mycket i huvudet, att det är viktigt att han faktiskt vann den här matchen. Det kommer ge honom extra konfidens, han kommer våga mycket mer. Jag tror att det här är jättebra för Carl att han vann den här matchen för några veckor sedan. Och det är såklart den matchen som jag ser fram emot allra mest under dagen. Och det är den vi bränner E4 för att verkligen kunna se från första boll till sista. För att jag tycker det är skitkul att Carl har fått chansen att spela kvalet här. Och han har grindat challenges nu i snart ett år. Och det känns som att han är värd att få den här möjligheten.
Ja, han har verkligen lyft sig, Carl Friberg. Ligger väl cirka 100 platser från ett Grand Slam-kval, väl?
Det stämmer bra, så att han lägger upp rätt tävlingsplanering och får med sig lite resultat så är det inte omöjligt att han kan få spela Australian Open-kval redan i januari om han får en bra höst med fina inomhusresultat och kanske måste bli lite bättre på att variera sitt spel och komma fram lite mer.
Bra surr. Du, vi kastar oss över till huvudtävlingen och ja, där har vi då en svensk match som är väl den hetaste svensk matchen på senare år skulle jag säga. Elias Ymer mot Leo Borg.
Verkligen, den ser man ju riktigt mycket fram emot. Även om jag hade tyckt att kanske Elias mot Dragos hade varit en häftig första omgång där de hade fått spela om vem som är den egentliga Sverige tvåan efter Micke Ymer. Men det är klart att Leo mot Elias blir en jävla kul match att se. Mycket prestige såklart.
Ja, pressen ligger väl på Elias Ymer, det måste de väl ändå göra. Leo Borg kommer här som en underdog, kan spela avslappnat. Elias Ymer desto mer etablerad, har varit på den här nivån väldigt länge nu. Så att det är all press på Eli Ymer. Hur tror du att han kommer tackla det?
Ja, det är all press på Eli, men samtidigt så det är inte första gången han spelar under press. Och det verkar som att Elias ändå kanske är lite grann på gång här nu. Slog topp 65-spelaren Varias förra veckan. Han spelade även bra mot Cerundolo, den yngre, i kvartsfinalen. Han förlorade till slut, men det känns som att Elias är på gång och jag ser väl, även om Leo brukar göra sina bästa matcher just när han får spela på en centerkort, men som mot Tommy Paul multipla gånger i Stockholm, så passar det såklart Leo att spela mot Elias helt avslappnad. Men jag tror ändå att det ska mycket till för att Elias ska släppa en sån här match.
Jag tror också han kommer han kommer ta det här. Han har ett högre spel i sig. Men det är lite intressant här att det är Christian Brydniak som har coachat Eli Ymer, nu coachar Leo Borg. Så det är lite, också, lite prestige i det med.
Ja, men absolut. Här finns det ju inga hemligheter för hur de här spelar, utan de kan ju varandra såklart utan och innan. Så det blir en jävla kamp alltså.
Du, verkligen. Det är bara att bunkra upp en popcorn och sätta sig på centerkorten eller titta på streamen. Jag tror det är C-more den här veckan igen. Matchen som ja, om så här, om du är tävlingsledningen nu, när schema lägger du den här matchen för att det ska bli en sån stor publikfest som möjligt?
Alltså egentligen så är man smart här, så lägger man ju den här på måndagen för att lyfta upp en dag som annars brukar kunna vara rätt trött. För att jag menar, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, när man ändå får in lite andra toppspelare, så kan man faktiskt just lyfta en så trött dag som måndagen genom att lägga in den här matchen som tredje match till exempel. Då
ja. Du, jag vill backa bandet till kvalet igen. Det är ju så att svenskarnas matcher idag i kvalet inte kommer att spelas på centerkorten. Som, tappade jag micken här, som den gjorde då, som vi fick se förra året. Fick vi se svenskarna i kvalet uppe på centerkorten. Är det lite av en skandal eller?
Alltså jag tycker att det är jättetråkigt, för att det kommer vara så mycket folk nere på de här nedre banorna, bana 2-3 där. Man, folk får inte plats för att det är så många som vill se svenskarna spela. Så att jag tycker att det, varför kan man inte passa på att köra igång tävlingen och ha kvalet uppe på bana 1 och centerkort när ändå damtävlingen är slut? Och jag vet inte om man vill använda den banan som träningsbana till för de andra spelarna, men det hade varit en bra möjlighet att skicka in dem på centern direkt.
Får gräva lite i det.
Ja, verkligen, det får vi göra.
Lite fler matcher då i huvudtävlingen. Vi har Dragos Mandaras mot Luca van Asch. Oklart uttal där, fransmannen. Men hur ser du på Dragos Mandaras chanser här och eventuellt ta sig vidare till en annan omgång?
Ja, alltså Dragos har ju spelat fantastisk tennis det här året. På en annan nivå såklart än ATP-touren. Och han har inte mött sånt här typ av motstånd speciellt ofta, även om han även har gått till semifinal i Challengers. Men just Luca van Asch, som har haft ett jättebra år, var ju den som senast vann ett tiebreak mot Djokovic bland annat. Han har ju slagit Wawrinka på grus, han är ju runt 80 i världen nu, så det är klart att det blir svårt. Även om Dragos för ett par år sedan slog faktiskt Luca van Asch i en future i Antalya. Ja, det var december, så det var säkert dåligt väder, snöa säkert också som det gjorde någon gång när Dragos spelade. Men jag tror att är det någonstans kanske Dragos ska vinna, så är det på hemmaplan i Båstad när han får den här möjligheten. Och han måste bara gå ut och vara sig själv och inte vara lugnet, utan vara lite mer explosiv som han brukar.
Han försökte ju vara lugn där i Falkenberg som Artur var det väl 2020, men han kunde inte spela då, alltså han kunde inte lira. Hon sa att han var lugn, men han kunde bara inte spela. Det gick inte.
Ja, han skrek ju, jag kan inte vara lugn! Och då gick det bättre när han direkt ändrade om. Så jag hoppas att han skriker den här gången också, att han inte kan vara det då.
Nej. Du kan väl dra upp lite fler namn här från huvudtävlingen. Det är ett bra startfält såklart. Är det lite öppet mål för Casper Ruud att ta ytterligare en 250-titel här?
Alltså jag tycker väl i år att det finns självklart utmanare. Det här är en tävling som har ett bra startfält för att vara en 250 direkt efter en Grand Slam om vi jämför med Gerstad. Som i den andra grustävlingen så är Swedish Open mycket, mycket bättre. Och jag tror att redan i kvartsfinalen mot Echeverry, som har haft ett väldigt bra år, så kan det bli väldigt tufft för Kasper. Såg vi förra året när han förlorade mot Cerundolo i första matchen, Cerundolo som sen vann hela tävlingen, så det är såklart en tuff lottning. Men att ha Echeverry, han har Musetti i eventuell semifinal om Musetti skulle komma dit, så att det är tuffa matcher han måste gå
igenom. Roblik i en final, eller kanske till och med Alexander Zverev.
Ja, precis, den nedre halvan har ju de två, Baez som var i final förra året, så att det, Det finns väldigt många som är sugna på att slå Kasper Ruud helt klart. Så det, vinner han så är det inte någon, det är ingen promenadseger. Jag skulle inte våga sätta mina pengar på att Kasper Ruud vinner. Å andra sidan, jag har inte koll på om det har varit några weekendkonserter han har varit på här senaste tiden. Eller om han har tränat grustennis.
Kanske finns någon The Weeknd-konsert under veckan i typ Tyskland.
Ja, det skulle vi ha varit på den. Då blir det svårt att vinna Båstad.
Du, är det någon spelare här i tävlingen som du gärna vill surra ett par minuter med i en intervju som vi lägger ut på YouTube?
Jag skulle nog tycka det var jävligt kul att göra det med Andrei Rublev och Lorenzo Musetti. Surra lite med dem. Rublev har ju vi sett en skön YouTube-video med tillsammans med en rysk journalist som de la ut, som var väldigt avslappnad. Så han verkar ju vara en skön kille, men man hade ju velat veta lite grann om han och hur han ser på saker och ting och hur tufft det har varit för honom att vara en spelare från Ryssland under de senaste åren, och även Lorenzo Musetti från Italien, och snacka lite italiensk tennis med honom och liksom hur de har lyckats med att få fram så många toppspelare. Det känns som, öppnar man upp en lottning i en challenger så är 20 av 30 italienare som är rankade mellan 100 och 200. Så det är fantastiskt vad mycket tennis som kommer från Italien nu.
Ja, framförallt så har de ju enormt många challenger-tävlingar på hemmaplan. Det är, alltså, är du italienare så det är knappt att du behöver resa till andra länder, för att du har ju så otroligt många tävlingar att välja mellan.
Ja, det gör ju så otroligt mycket. Sen hade man ju velat att han hjälper en med greppet där, så att man själv kanske kan testa att slå en enhandsbacken någon gång. Den är så jävla fin av Musetti. Alltså, han spelar ju väldigt fin tennis. Det skulle jag säga är den mest sevärda spelaren av alla i årets tävling.
Oj.
Om jag skulle se någon spelare rent...
Inte Davidovich Fokina alltså?
Nej, rent tekniskt skulle jag säga att jag hellre ser Musetti spela. Det ser mycket vackrare ut. Men däremot Davidovich Fokina, som numera är känd som en choker efter den där 8-8 underarmsurven i Wimbledon. Det blev hans första match efter den där. Det skulle ju vara kul att surra med honom också om hur efterspelet har varit efter.
Ja, vad tänkte du där vid 8-8? Kommer du ställa den?
Ja, jag skulle nog känna efter om det går att få in den på något sätt, men han har nog fått den frågan rätt många gånger sedan dess.
Tror jag nog. Du, lite dubbel går vi in på här, lite dubbelgodis. Vi har ju våran bästa rankade svensk, Dr. Dre, André Göransson, som spelar Newport den här veckan, va?
Det gör han, och André fortsätter på gräset i USA där han ju bor. Passar ju bättre i hans schema.
Inte sett några skriverier om att Dr. Dre André åker till Newport istället för Båstad.
Nej, precis. Om det nu om anledningen till att Micke Ymer inte är i Båstad för att man tycker att det har med att stötta svensk tennis att göra, så borde ju anledningen vara samma vad gäller André Göransson. Men det är, som sagt, som du sa Alex, det är ingen som har skrivit om det, så att det kanske snarare är andra anledningar, om det nu är ekonomiska anledningar till att de vill ha Micke Ymer på plats snarare än sportsliga.
Ja, jag tror inte tävlingen har erbjudit en stor pengasäck till Dr. Dre André och han liksom bara, nej, jag ska spela Newport.
Nej, men det har de ju kommit fram till, Alex, det har inte med pengar att göra, utan han ska vilja spela de svenska tävlingarna för att man är svensk. Men då...
Ja, du tänker så.
Ja.
Du läste Normans kommentarer här igår, va?
Ja, men absolut, jag gjorde ju det. Och ja.
Vad säger du om det?
Ja, vad ska man säga? Norman säger egentligen tvärtom mot vad Micke. Micke sa ju att han hade blivit erbjuden väldigt mycket pengar, mycket mer än vad han hade förväntat sig, men att han inte kan köpas, medan Norman då sa att Micke tycker att han hade blivit erbjuden för lite. Så det är två versioner som går lite mot varandra.
Ja, vi kan väl lämna det där. Fortsätter kommenteras enormt mycket kring Mikael Ymer på Facebook, på Instagram, på Twitter. Och det är verkligen en spelare som berör.
Ja, men verkligen. Och det är, man kan väl säga så här att Micke har ju aldrig egentligen fått någon uppmärksamhet för för sportsliga resultat. Han har inte vunnit någon tävling ännu, men han har haft strösegrar som har varit väldigt bra. Så för att det ska bli lite surr så krävs det ju den här typen av uttalanden. Dragos till exempel, Dragos Madaras, har ju slagit en hel del rekord i år. Han har vunnit över 70 matcher, han har vunnit 10 ITF-tävlingar. Hade det här varit Leo Borg till exempel som har vunnit,
då hade det varit
Då hade ju alla på jobbet trott att han blir nästa världsetta. Folk som inte kan tennis hade ju gått, åh Leo, kommer han vinna Wimbledon någon gång? Man hade fått säga så här, nej, men alltså bara för att han har vunnit 10 Futures så betyder det inte att han vinner Wimbledon. Men journalisterna hade ju skrivit upp det så som att det var så. Men bara för att det är Dragos Madaras så väljer man att inte skriva någonting. Där minns han så brukar folk säga så här, ja men varför skrivs det inte om sportsliga framgångar? Nej, för att journalisterna inte gör det. Och sen så ställs det frågor så här, ja men varför ställer inte ni följdfrågor till Micke? Ska vi behöva ta journalisternas jobb? De sitter välavlönade journalister. Ska de vara polare med spelarna eller ska de granska? De ska väl ändå granska. Vi är inte journalister.
Vi är inte uppdrag granskning. Jag har svarat det till många att det finns olika forum, det finns granskande forum. Vi har en slogan, Tennisportalen, av fans för fans. Vi ska ha lite mer lättsamma intervjuer där spelarna kan känna att här blir de liksom inte. Dels så är vi pålästa, vi vet vilka frågor vi ska ställa, men spelarna blir heller liksom inte ställa mot väggen. Och det är inte liksom vårt fokus ligger inte där.
Ja, men lite så är det. Och det är, samtidigt så är det en känga till hela journalistkåren att dra in höga månadslöner och sen inte ens våga dyka upp en presskonferens och ställa frågor, eller dyka upp och sitta helt tyst efter att man har suttit och skrivit en krönika. Det är ju bara skämmigt. Det är egentligen ingen sen Jonas Arnesen som har kommit
King
in
Arnesen.
King Arnesen som har vågat komma in och ställa frågor, alltså.
Verkligen så. Jag menar, nu i Wimbledon senast så var det, det var en dam där från Österrike som jobbar för TT. Hon jobbar också för medier i Finland, i Danmark, i Norge. Men hon förstår ju inte svenska. Men hon är på uppdrag där av TT. Och sen, jag menar, det finns inga fler. Det finns inga från SVT eller från Sportbladet, från Expressen som är på plats i Wimbledon, som ändå är liksom en av världens största sportevenemang.
Ja, det är så dåligt egentligen. De hade kunnat haft någon där de första dagarna, med tanke på att vi har svenska spelare där. Och skulle svenska spelarna hålla sig kvar några rundor, ja då är man bara kvar. Precis så som man gjorde förut. Men om det inte är intressant att följa svenska spelare och skriva om dem, då är det så, kanske inte så konstigt att de inte får de här citaten från Micke eller vilka det nu är, Rebecca som är på plats och alla andra, utan man plockar egentligen bara det som kommer ut från till exempel Tennisportalen, som i alla fall är på plats utan att ens få betalt för det.
Ja, och jag kan säga att det är viktigt. Folk kan säga vad de vill om liksom relationer med spelare, men jag tror det är otroligt viktigt att liksom vara på plats. Visa spelarna att ni bryr er om tennisen, att ni är pålästa och faktiskt återigen var på plats. För att det är så relationer bildas med spelarna, och de kommer att bli lite mer lättsamma under tiden när de märker att det finns faktiskt folk som bryr sig om tennisen i Sverige.
Ja, nej, men
i media.
Ja, precis. Jag håller helt med.
Du, lite dubbel. Vi gick in på Dr. Dre, Andre Göransson. Vi har inte gått in på våra svenska wildcards, som är Filip Bergvid, Dragos Madaras och Leo Borg, Simon Freund.
Japp. Kommentar på det. Jag är skitglad över att svenska dubbelspelare får möjligheten att få ett wildcard. Speciellt Filip Bergvid som i år har gjort en satsning på Challenger-touren. Vart i ett par finaler också, och är den spelare som helt klart mest är värd ett sånt här wildcard. Och sen kan man alltid diskutera den spelare han blir tilldelad ett wildcard med. Ofta så är det ju så att antingen så får en spelare av Philips kaliber ett wildcard med ett av toppnamnen i singel. I det här fallet hade det kunnat varit Rud, Zverev, Musetti, Rublev. Eller så parar man ihop dem med en landsman. Eller som man gjorde i Stockholm Open med Petros Tsitsipas kanske. Så det är frågan är här, ska Filip välja själv, blir han ihopparad? Det är lite, vet inte riktigt hur det här går till. Jag tror att de har blivit ihopparade av tävlingen för att man vill maxa med svenska spelare.
Ja, det tror väl jag också. Tycker som dig att det är väldigt kul att vi har två renodlade svenska dubbelpar i tävlingen. Jag har väl inte så mycket mer till lägga än så faktiskt. Det ska bli kul att se dem.
Ja, men absolut, det ska det. Och jag tycker just det här med att ge singelspelare wildcard i dubbel bara för att ge dem på bekostnad av dubbelspelarna är inte schysst. Jag tycker att i år har de... Det är helt useless. Jag tycker att man har agerat bra från Båstadledningen här faktiskt att ge de här spelarna chansen. Och Simon Freund och Filip Bergevi skulle man ju kunna snacka om att egentligen de kanske skulle spelat tillsammans, men det kan nog vara så att kanske Leo har requestat att få spela med Simon, det vet man inte heller. Simon och Filip har ju spelat tillsammans tidigare. De har haft bra framgångar var och en för sig, men tillsammans har de aldrig riktigt hittat resultat.
De kanske känner att kemin inte riktigt finns där.
Ja, så kan det nog vara, för de är ju båda väldigt bra i dubbel. Och det ska bli kul att se Simon, som vi inte har sett spela så mycket på sistone. Jag vet inte om han har varit skadad eller om han har varit i
träningsperiod.
Han har varit skadad. Ja, då lite oprövat kort, men det är bra att han får chansen i alla fall.
Verkligen. Det ska bli fina dagar i Båstad. Vi är här fram till tisdag kväll.
Ja, det blir inte mycket.
Nej, men det blir... det räcker väl, eller? Jag menar, en hel söndag, en hel måndag och sen... Ja, det blir ju typ hela tisdagen.
Ja, det är sant. Det blir tre heldagar och det är de roligaste dagarna, för att det är då det är som allra flest matcher. Så det kommer bli riktigt kul.
Ja, man hinner göra mycket på de här dagarna. Vi kommer smattra ut intervjuer på vår YouTube-kanal. Följ oss där, Tennisportalen TV. Det kommer bli dagliga poddar. Jag tror vi efter det här avsnittet hinner punga ut två till i alla fall.
Ja, lätt dagliga poddar. Så precis som från Wimbledon ska vi försöka få ut. Märkte ju under de här Wimbledon-dagarna att folk hörde av sig och var jävligt glada att det var dagliga poddar. Så det är klart att med den responsen från lyssnare så är det klart vi ska försöka göra det.
Så är det. Det kommer bli magiskt. Följ oss på Instagram också, Tennisportalen såklart, där vi kommer spotta ut material, lite stories, lite allt möjligt. Vi kanske testar någon kebab också i Båstad och gör något reportage, vem vet.
Ja, allt kan hända. Vi kommer även följa Big Mike från Gerstad förstås, där han möter Varias som Elias slog i veckan. Och ja. Tänk Alex, om Big Mike skulle vinna tävlingen i Gerstad.
Du, det hade varit otroligt. Big Mike skippar Båstad, vinner sin första ATP-titel samma vecka. Du, där hade fansen och framförallt de här Facebook-vännerna fått något att bita i alltså.
Ja, du, det hade varit något. Hade stärkt banden med Gerstad ännu mer om de här tävlingarna krockar i framtiden. Men kanske passar Micke att spela på hög höjd.
Han var bra i Kitzbühel, va? Gick han långt där något år sedan, två år sedan. Ja, mötte Vitkopriva, ja, i en semi.
Ja, det verkar som att du minns bättre, men mötte Kopriva i en semi? Jaha, och förlorade den?
Ja, och sen var det väl Rud Kopriva i final, eller? Tänker jag fel här?
Har Vitkopriva alltså varit i en final i en ATP?
Ja, jag tror det.
Ja, då så. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men
vi får kolla upp det. Rätt, ja. Brasklappar för att vi är trötta här och inte fått i oss morgonkaffet i din fina bil.
Ja, det är väl så.
Du, lite sidospår, såg Big Mikes träning i förrgår på Salk. Måste säga att aldrig någon sett en spelare var så fokuserad på träning som Big Mike var. 2,5 timme, verkligen råfokus. Såg otroligt fin ut. Den träningen kommer också ut på vår YouTube-kanal inom kort.
Han pratade inte, men han har inte tid att prata med dig någonting, eller? Han fokade på tennisen helt.
Ja.
Nej, men det gillar man att se. Det är faktiskt en jättebra möjlighet för ungdomar i Stockholmsområdet som älskar tennis att gå och se en sån träning. Och framförallt så tror jag att Micke hade kunnat slå några bollar med de här juniorerna om de hade frågat. Jag vet ju att Micke gillar ungdomarna mer än vad han gillar äldre herrar, så att men på riktigt, jag tror att det hade varit någonting för ungdomarna som han hade nog välkomnat dem med öppen famn.
Ja, vi kanske får styra ihop en meet and greet med Big Mike. Först träning och sen lite meet and greet efter, något koordinerat event typ så.
Ja, men absolut, där de får ställa lite frågor och så.
precis
de här frågorna som journalisterna inte vågar ställa.
De kör kidsen.
Men som de säger till oss att, att vi ska ställa.
Ja.
Så att, ja, det kör vi på. Kidsen får ställa frågorna.
Det är mycket bra, mycket bra. Vi ska... Ja, du kör på här vidare mot Båstad. Jag vet inte hur långt vi har kommit. Är vi nära Örkeljunga, eller?
Ja, jag tror att vi börjar närma oss det. Vi är, skulle jag säga, någon timme ifrån nu.
Klassiska bänkt i Örkeljunga.
Exakt. Nej, men vi närmar oss. Vi kör på här. Och jag tror de första matcherna kanske precis har börjat. Så det blir på med livescoresen här. Blir det.
Ser vi så. Och fortsätt lyssna, fortsätt skriva till oss i... på Instagram och överallt, så är vi tillbaka snart med ett avsnitt igen.
Det är vi absolut.
Ciao.
Hej.